55. Lördag 21 augusti. Den unga mamman kämpade med att få barnet att sitta still i vagnen. Den lilla kroppen krängde fram och tillbaka och ansiktet var högrött av värme. Mamman gav upp, beställde en bulle och en festis av killen bakom disken och bar sedan ut den lilla flickan från jourbutiken. Barnet tittade på Nicky när de gick förbi och log med hela sitt väsen. Nicky skruvade upp volymen och lät Ane Bruns sköra stämma föra henne tillbaka till rätt sinnesstämning. Sen klickade hon på skicka och mejlet till iranska ambassaden gick iväg. Nu fanns det ingen återvändo. Den bifogade polisanmälan och det korta förhöret med Dr. Kärnström hade farit genom cyberrymden och landat i ambassadens inkorg. Mottagaren skulle läsa hennes korta meddelande om att de bifogade dokumenten kunde vara av intresse för ambassaden och att mer information fanns att tillgå vid förfrågan. Hon hade skrivit under med tre bokstäver. HSK. Hanna Sofia Kahn. Vad det betydde skulle ingen någonsin få veta. Det var dags att leka med elden, tänkte Nicky. Om de svarade hade ett av hennes två viktigaste uppdrag inletts. Att få bekräftat att de är inblandade och därmed också möjlighet att förse dem med uppgifter om deras agent som de verkligen inte skulle uppskatta. Hon skulle precis logga ut när det plingade till i inkorgen. Det kan inte ha gått mer än 30 sekunder. Inkommande mejl från Embassy of the Islamic Republic of Iran. Ett autosvar som tackade för hennes mejl och meddelade att ärenden hanterades i turordning. Nicky stängde ner webbläsaren och raderade noggrant alla spår efter sig på butikens dator. Sen öppnade hon appen TrackSolid på sin mobil. Steg två var att lista ut hur Kärnström kommunicerade med sina övermän. Och för det behövde hon följa hans varenda rörelse. De jobbade enligt Torbjörn på FOI dolt, analogt, snabbt och under radarn. Risken var att Nicky redan bevittnat någon korrespondens mellan dem, utan att egentligen förstå vad hon sett. Precis som Hanna. Men nu iakttog hon honom noga, som ett lejon som cirklar runt sitt byte i väntan på rätt läge. Någon gång skulle hans resor och rörelser avslöja platsen där de bytte information med varandra. Och då var slaget vunnet. Om hon kunde vittja brevlådan och läsa meddelanden mellan honom och uppdragsgivarna kunde hon även få kvittens på om och när hon lyckats putta dem över gränsen. Men det var som att leta efter en nål i en höstack. I appen kunde Nicky klicka på registreringsnumret och förstora kartan. Bilens positioner var mestadels runt kliniken, hemmet i Täby och till olika adresser runt om inne i city. Det fanns även en position i Nacka naturreservat och några stopp ute i Tyresö. Hon riktade sitt fokus mot Djurgården. Sen i onsdags hade han gjort ett stopp till på ön. Igår, runt lunch, alldeles i närheten av udden där Hanna sett honom en fredagskväll. Igår hade hans bil stått parkerad på baksidan av Junibacken i 30 minuter. Nicky rynkade pannan. En märklig plats att parkera på om man har en lägenhet i närheten. Möjligen kunde parkeringsmöjligheterna och städdagarna på Östermalm förklara parkeringen på Djurgården. Men det korta tidsintervallet punkterade den teorin. Nicky svepte upp med fingret över skärmen, öppnade anteckningsappen och kikade på sina egna noteringar över alla fredagar. Hon mindes rätt. Deras gemensamma löptur ut på Djurgården 3 veckor tidigare hade också varit en fredag. Hon klickade på nästa app. Där hennes loggade träningspass fanns samlade. Nicky följde den blåmarkerade slingan längs strandkanten, rakt från Tivoliområdet och fram till bron utan avvikelser. Stolen välte när hon reste sig. Minnesbilden hade slagit henne i ansiktet hårt som en käftsmäll. Kärnström hade ju dykt upp bakom ryggen på henne när hon avvaktat vid brofästet i tron att han redan passerat över. Han hade då kommit i riktning från Junibacken. Nicky tänkte tillbaka på händelsen och konstaterade att han inte kunde ha varit utanför hennes synfält i mer än max 2 minuter. Om han skulle ha hunnit närma sig en hemlig överlämningsplats under den tiden, borde den vara lättillgänglig och inte helt omöjlig att lokalisera. Hanna måste ha sett honom precis i närheten av den, utan att veta om det, den kvällen då hon smög efter honom i tron att upptäcka en annan kvinna. Det var därför han blev så arg när Hanna konfronterade honom om det. Det fanns bara en sak att göra. Nicky var tvungen att dammsuga platsen ute på udden. Men det skulle vara riskabelt. Hon kunde inte utesluta övervakning av både Ryan och männen från ambassaden. Hon behövde en säker och rimlig anledning till att skrota runt i området en bra stund. Nicky nickade åt killen bakom disken som diskret iakttog henne bakom den långa luggen. Ute på gatan drog hon upp telefonen ur bakfickan och scrollade ner i samtalslistan. Hej, det är Nicky. Allt bra? Melina pratade högt för att överrösta sorlet i bakgrunden. Hej! Bra och bra. Jag saknar Hanna som fan. Du då? Hur går det med allt? Det är bättre. Jag har jobbat med att acceptera att det blev som det blev, svarade Nicky och började gå längs Sveavägen. Vad skönt att höra, sa Melina lättat. Jag har varit orolig för dig. Allt är fruktansvärt, men det finns inget vi kan göra. Nu ska vi bara minnas vår fina Hanna. Ja, jag håller med dig, ljög Nicky. Du, jag undrar en sak. Din hund, skulle jag kunna få låna honom? Carmen? Ja, det går väl bra, antar jag, svarade Melina förvirrat. Går du i hundköpartankar? Nicky korsade parken vid observatorielunden och fortsatte upp bakom Handelshögskolan. Absolut inte. En hund hade dött hos mig lika snabbt som mina plantor. Men jag försöker promenera en hel del nu, som en del i sorgbearbetningen. Jag behöver sällskap. Alltså en promenadkompis som inte pratar, förtydligade hon innan Melina hann erbjuda sig själv. Vilken bra idé. Carmen är outtröttlig och jag jobbar lite för mycket. Men menar du nu på en gång? Jag är inte hemma riktigt än. Nicky kollade av med Track Solid. Enligt appen stod Kärnströms Mercedes parkerad på Täby Centrums gigantiska parkering. Han är väl och storhandlar med Cassandra, tänkte Nicky. Nu vore faktiskt helt perfekt. När är du hemma? Ge mig en timme. Ring när du är utanför så kommer jag ner med byrackan. Han har varit ensam några timmar och blir nog glad för en promis. Låna honom hur mycket du vill. Och lämna tillbaka honom när han är lydig som en polishund, tack, skrattade Melina. Se snart. En och en halv timme senare stod Nicky på Djurgårdsbron med Carmen i ett lila koppel med strass på. Melina brukade skämta om att Carmen hade varit en drag queen i sitt första liv. Det var en fin dag. Luften var klar och krispig och människor strömmade fram och tillbaka över bron. Nicky skakade på huvudet åt hela situationen. Där stod hon och gjorde upp planer på att kunna sätta dit iranska agenter och mördare medan livet pågick som vanligt för alla andra, som i ett parallellt universum. Carmen hoppade och bet uppspelt i kopplet. Han var helt hopplös. Men den lurviga lilla labradoren var en utmärkt cover för ett spaningsuppdrag. Platsen bakom Junibacken var minerad mark. Kontaktytan var sannolikt bevakad. Hon kunde varken utesluta teknisk eller fysisk övervakning över den döda brevlådan. Däremot var Djurgården en välbesökt plats för både motionärer, museibesökare och turister. Hon kunde utan tvekan smälta in i miljön. Men eftersom hon inte visste vad hon letade efter, riskerade hennes eget beteende att sticka ut som avvikande. Carmen jagade ett löv och for ut i cykelbanan. Ett könsord skreks åt deras håll. Jävla miffo, svor Nicky och drog Carmen närmare sig. De knallade förbi kajakuthyrningen och mot parkeringen där Mercedesen enligt appen stått en kort stund under gårdagen innan den sen avvikit mot Täby. Hon gick fram och ställde sig mitt på parkeringen, precis där den svarta punkten markerats. Från den platsen hade man utsikt över ena hörnet på museets byggnad åt vänster, en av båtklubbens bryggor åt höger samt udden rakt fram. Tog han bilen ut för att kunna övervaka udden innan han själv gick fram till den döda brevlådan? Hade han sprungit förbi och hunnit hämta eller lämna något medan Nicky tog sig fram till bron? hade han vittjat brevlådan samma kväll som Hanna följt efter honom dit. Nicky drog med sig Carmen och strosade närmare parkbänkarna ute på udden. Hon kom att tänka på den lilla plastbehållaren med en magnet på som hon sett i Kärnströms sänglåda. I den kunde man absolut förvara någon liten lapp eller USB-sticka. Om teorin stämmer skulle platsen hon letade efter vara magnetisk. Om någon tittade på henne nu skulle de inte känna igen henne senare. Outfiten var minst sagt i ögonfallande. Men den stora hatten och den leopardfärgade kappan gjorde att inte ens hennes egen far skulle se att det var hon. Nicky vandrade därför fram över gräsmattan med samma lugn som när hon spanade tillsammans med gänget på Sabs. Hon slog sig ner på den mittersta parkbänken och lyfte upp Carmen bredvid sig. Han nafsade på hennes fingertoppar men fann sig snart till rätta. Som en rävunge låg han hoprullad med huvudet vilande på hennes kappa medan hon blickade ut över platsen. Längst ut på udden fanns olika skyltar som markerade gällande hastighet i Djurgårdskanalen. Annars var det bara bänkarna som var magnetiska, precis som papperskorgen bredvid. Bakom solglasögonen följde hon konturerna av tunnans ytterhölje och funderade på var hon själv skulle ha placerat en magnet för att den inte skulle upptäckas av varken pantletare eller sopgubbar, men samtidigt vara smidig att få tag på utan att väcka uppmärksamhet. Nicky puttade ner Carmen på marken och lutade sig fram för att knyta om båda stövletterna. Samtidigt kontrollerade hon parkbänkarnas undersida utan att hitta något. Då återstod papperskorgen. Hon plockade fram allt hundgodis som Melina skickat med. Det är torkad blodpudding, hade hon förklarat och själv svalt två bitar. Nicky grimaserade vid minnet och spred ut bitar på marken till höger om sig, precis bredvid foten av tunnan. Carmen sprang runt och nosade upp bitarna, en efter en. Han trasslade in sig i stödet till bänken och Nicky böjde sig ner för att reda ut kopplet. Blixtsnabbt drog hon handen längs den undre kanten på tunnans behållare. Hon nådde inte mer än 5 centimeter upp på insidan av väggen, men det räckte. Hennes naglar stötte emot något som flyttade sig lite när hon kom åt det. Den gigantiska kragen på leopardkappan skyddade hennes ansikte om någon iakttog henne från parkeringen. Hon rättade till det långa tygstycket så att även en bit av papperskorgen skymdes och stack in handen en gång till, lite högre upp. Nicky fick tag på något som lossnade och landade mitt i hennes hand. Ett triokomprör inlindat i svart eltejp. Hon skakade det lätt och försökte bedöma vikten av det eventuella innehållet innan hon snabbt sköt upp det igen på samma ställe som hon hittade det. Hon ville skrika rakt ut. Belöningscentrumet i hjärnan pumpade ut mängder av dopamin och endorfiner. Hon kunde knappt tro att det var sant. En sån jävla delseger, att ha lokaliserat platsen med hjälp av en massa små fragment. Hannas dagboksanteckningar och funderingar. Sin egen joggingtur efter ryan och succén med GPS-tracken. Allt arbete hade lett fram till just detta ögonblick. Hon kände ett maktövertag på Kärnström. Möjligheten att övervaka och till och med manipulera hans meddelanden. Carmen verkade känna av hennes ändrade sinnesstämning. Han skuttade upp och ner och bet hetsigt i kopplet. Nicky småsprang över gräsmattan och lät den lilla hunden jaga henne hem till Melina.